Veckans podd sponsras av Next Nordic, Nordens största e-handelkonferens. I år är temat framtidens kundresa med massor av spännande talare och sessioner, för att inte nämna möjligheten för branschnätverkande. Missa inte årets e-handel-event den 17 oktober i Oslo. Läs mer och boka din biljett idag på nextnordic.com.
Hej och välkomna till ett rykande färskt avsnitt av E-handelssvepet, podden som dyker ner i allting som händer i e-handelsvärlden. Med mig, Ola Andersson, som till vardags skriver på ehandel.se, mestadels med plustjänsten där, och med min poddkollega
David Gustafsson, som vandrar planlöst på stan och söker lyckan och sin identitet i tillvaron.
Och en och annan e-handlare kanske.
Just det, en och annan e-handlare. Nej, men jag är ju till vardags skribent på e-handel.se. Var det kommer att jag modererar våra event och ibland är jag ute och hälsar på hos e-handlarna. Vi ska få stifta bekantskap med en italiensk artad e-handlare senare i avsnittet. Blugello, man pratar med händerna. Jag har fortfarande stora svårigheter att uttala namnet, men det står för blågult.
Blugello. Vi får helt enkelt visa upp. Vi kör en videopod det här avsnittet så att vi kan våra händer syns.
Jag visar, du vet, den här fattningen. Tummen och pekfingret ihop och sen upp i luften.
Mycket italienskt.
Lite hotfullt. Det är så där man får hamnar i någon långsam bilkö i Milano, va? Jaha, och ska vi svepa lite då över...
Vad har hänt den här veckan?
Vi börjar makro då, inflationstakten i Sverige mätt som KPI. Hur gick det där? Ja, den fortsatte ju sjunka, den berömda inflationen. Men inte så mycket som analytikerna hade räknat med. Det var ner till 6,5% i september. En minskning från augusti på 7,5. Och... det kanske blir fler räntehöjningar nu då. Riksbankschefen kanske inte är supernöjd med den här utvecklingen. Eller vad tänker du, Ola?
Ja, risken finns ju alltid. Det går åt rätt håll, men det är väl om de tycker det går för långsamt eller inte. Så att de har ju flaggat för att det kan komma fler. Vi vet inte. Så att vi får ju se hur de reagerar på det här.
Mm. Det är någon som skriver så här på tidigare Twitter, numera X. Inte bra, högre rakt över. Inflationstakten faller men landar högre än förväntat för både marknad och Riksbank. Novemberhöjning nalkas från Riksbanken, tror Max Mathisens investeringschef John Arnell. Återstår att se, men inflationen fortsätter i alla fall att sjunka. Så det tycker ju även är positivt.
Ja, viss ljusning finns det i alla fall, det är ju bra det. Även om vi är långt ifrån ute.
IKEA däremot, det går ju toppen som vanligt. De fortsatte att sälja rekordmycket igen. Omsättningen upp där med 7%, Ola, till 19,2 miljarder spänn i Sverige då. Och i hela världen, globalt, så ökade försäljningen med nästan lika mycket, 6,6%. Till 47,6 miljarder euro. Och det är 522 miljarder kronor ungefär.
En del kan man ju lugnt säga. En hel del. Skön lön att få in på kontot sådär.
Ja, till Kamprads söner där, va? Samtidigt så är det precis som det vi snackade om förra gången, prisdrivet. Grejerna har blivit dyrare. Det är det som driver upp omsättningen. Men inte att man säljer mer prylar. Man säljer inte fler soffor och lampor och annan inredning. Utan det är att det har blivit dyrare. Och nu vill man få igång volymerna också. Så därför ska man sänka priset på 500 varor. Bland annat den berömda billighyllan. Och någon annan möbel som heter Pax. Så då ska det bli fart på grejerna. E-handeln eldar ju på omsättningen här också, Ola, förstår du. Och under de senaste 12 månaderna. Så passerade IKEA-appen 1 miljard euro. Det är typ 11 miljarder kronor i försäljning.
Bara i appen då, försäljningen via appen. Alltså. Appen.
Sen är ju det spottstyvel då i sammanhanget om man säljer för över 500 miljarder. Men den är ju starkt bidragande till de här fina siffrorna i alla fall. Och allt fler köpresor börjar i appen och sen kanske man åker till varuhuset efter man har kikat där och slutför köpet efter man har klämt och känt på den där soffan eller mattan. Eller...
det känns lite grann som att shoppingappar pratades ju rätt mycket, ska man ha, ska man inte ha för ett tag sedan. Nu pratas inte så mycket om appar längre. Det känns som att antingen har man en eller så har man den inte. Det är liksom ingen stor grej, men har man en så kan det ju vara ett sätt att, så att säga, bygga relation med varumärke? För det har ni ju på hemskärmen i telefonen.
Ja, då tror jag nyckeln är det att man har ett starkt och inarbetat varumärke. Annars så kanske app kan vara ett sänke. Men om man heter typ IKEA, kan det vara en jättebra grej. Och näthandeln innan pandemin där 2019, då stod ju den bara för några få procent. Och idag så svarar e-handeln, IKEAs e-handel, för runt 20-25%, lite beroende på marknad då. Och i vissa storstäder, säger man, så handlar det om ungefär hälften av försäljningen sker på nätet då. Och den andelen tror IKEA kommer öka. Så att e-handeln har superbra game i IKEA-fallet.
Det blir lite intressant att se, för just i storstäderna har de ju satsat på att ha lite fler kundnära butiker, alltså öppna i gallerior mitt i city snarare än att ha de här bladorna ute på landet för att vara lite närmare människorna. Men om det är storstadsbor som ännu mer trots det handlar på nätet, så får man väl se vad som händer med den utvecklingen.
Ja, precis. Det ena behöver ju inte utesluta det andra. Tydligen orkar vi knappt gå till IKEA-varuhuset i Stockholm City längre.
Galldeles för långt bort. Måste gå tvärs över gatan.
Ja, men även det galleria-varuhuset där på Hamngatan i Stockholm har ju haft en fin försäljning. Mm. Så att det gäller att ha två tankar samtidigt här i huvudet. Det ena behöver inte utesluta det andra, som sagt. Och de fysiska besöken i IKEA-fallet, ja, de har ju inte minskat på något sätt. 860 miljoner besökare under det senaste räkenskapsåret. Det är också en del.
En några stycken.
Mm, och det ökade i Sverige till 35 miljoner från 31 miljoner då under föregående verksamhetsår.
Vilket också är bra i en befolkning på 10.
Mm, det är bra. Ja, och sen så har den gamla Junkyard-grundaren Thomas Gert Löfgren dragit på en ny satsning. Han startade ju Junkyard som sålde skate, street och så här, snowboardkläder, mössor också var det säkert. Och han gjorde en exit där och sålde av till något investmentbolag, blev inte helt nöjd med den exiten. Han hade nog hoppats på att få mer, kände sig lite blås på konfekten, tror jag. Junkyard ägs idag av norska Varner. Ännu ett exempel på att norrmän och danskar och finnar köper upp allt mer svensk. Det är väl billigt här.
Ja, precis. Svenska kronan är som den är.
Men det här var ju ett tag sedan. Men det är norskt ägande numera. Men nu ska han dra igång en ny satsning. Streetworld.com. Det blir också en e-handel med fokus på skate, streetwear. Men även vintage. Second hand-trenden är ju stark. Mm. E-handelsräven och veteranen Thomas Löfgren har uppenbarligen snappat upp det. Streetworld-idén och varumärket har funnits inom mig länge, säger han till oss på e-handel. Jag reggade streetworld.com redan 2015 men fick inte ihop teamet. Och han gjorde ett nytt försök 2019. Men inte heller då fick han ihop ett bra team. Ingen vill jobba med honom. Nej.
Hur man ska tolka det?
2021 började bygga upp grunden med några delägare. Året efter kom hela teamet tillbaka. I och med att de här norska ägarna tydligen sparkade alla anställda. Det var inte heller. Mycket dramatik. Han driver ju även någon form av, du vet, outsourcat lager där nere i Trollhättan. Han är ju Trollhätteson. Där andra e-handlare då kan förvara sina grejer och sen hjälper han till med logistiken. Vet inte riktigt hur det går med den businessen. Vi får kolla på det. Mm. Men spännande att följa den här e-handelsveteranens resa med sin nya satsning då. Nygamla kan man väl säga, för det är ju motsvarande koncept som tidigare. Mm. Vi har också en e-handlare som heter Evify, eller Evify, men Evify ligger ju bättre i munnen. De säljer laddning för e-bilar komplett med installation via e-handel. Och här går det lysande. Vi snackar ju mycket om att många är tufft och konkurser och elände. Men det här är en e-handlare som vuxit i rasttakt. Omsatt 1,5 miljoner kronor under 2020 gjorde man. Och året efter var man uppe på 19 miljoner spänn. Från 1,5 till 19, det var inte dåligt, va, Ola?
Bra kurva.
Mm, man säger spikrak uppåt.
Ja. Hockeyklubba.
Mm, och förra året 2022 blev försäljningen elektrisk, som Nils skriver här, vår reporterkollega. Han är mycket ovitsad. Och det har tickat på så att man passerade 75 miljoner då i fjol. Och sen gjorde man en vinst på 2 miljoner. Så att det ser superbra ut. Det här med elektrifieringen av hela världens fordonsflotta verkar ju rulla på i stadig takt, va?
Mm.
Så att de kan säkert ha ett bra game även i år. Vi får se när nästa bokslut kommer in. Men so far so good då. Elektriskt bokslut från Evify. Andra tongångar är det ju hos de här Instabi. Det blev ju en sammanslagning där mellan Budbee och Instabox. Creades ägaren, som ju leds av den gode Sven Hagströmer. Stefan Kvibergs gamla kollega där i Hockeyband.
Nemesis.
Hans nemesis numera. De sitter på runt 5,5% av aktierna. Och de skrev ned värdet på Instabox och Budbee, alltså Instabi. Och nu är det dags igen. Man sänker värdet med ytterligare 36% i tredje kvartalet till 6,6 miljarder. Ägaren Creades slaktar värderingen på Instabi från 18,1 miljarder ner till 6,6 i det tredje kvartalet. Vi hade trott att paketvolymerna skulle minska med runt 10% i Sverige, men de är nu ner med 20%, och det här påverkar ordentligt, säger Creades vd. Samtidigt så nämner man här att Apotea går allt bättre, och det är ju också ett bolag som ingår i Creades portfölj.
Och jag tänker lite grann också, det är ju ganska närliggande just kopplat till e-handel. De är ju lite beroende av e-handeln för att få sin last mile-verksamhet att snurra. Så att de känner väl också av det tuffare klimatet för den delen.
Ja, och även det här succébolaget Apotea, där blev det också en nedvärdering från 5,4 till 4 miljarder av Creades. Och varför då? Ja, det är för att marknaden prissätter som den gör, och vår typ av bolag har straffats lite mer i en sån här miljö med inflationsoro, stigande räntor och geopolitisk oro, säger Creades vd:n. Ja, techbolag har ju generellt tagit mycket stryk.
Ja.
E-handlarna ingår ju i det paraplybegreppet, kan man väl säga.
Absolut. Och på tal om slakt så kom ju även den årliga undersökningen Svenskarna och internet i veckan. Den där internetstiftelsen undersöker hur det går för svenskarnas internetvanor. Och jag hade ju då tänkt dyka ner i e-handelssiffrorna ju, som alltid ingår. Men i år hade de helt dissat e-handel. Ingen e-handel, nästan överhuvudtaget.
Amen. Var de på dåligt humör, vaknade på fel sida, eller var det någon som inte hade fått hem sitt paket?
Ja,
eller så?
Jag misstänker att det var någon som hade, eller trasigt paket, någonting var det väl. Men det är en ganska intressant utveckling, och sen spekulerade jag lite i vad det kan bero på. Vi fick ju svar från internetstiftelsen lite grann, och de konstaterade ju då att jo, men vi måste alltid ibland pausa vissa delar för att vi har inte tid att ha med hur mycket som helst, och det förstår man ju. Ja. Men jag tror ju snarare att mycket är nog också att de vill ju självklart ha medieuppmärksamhet. Du får inte så mycket medieuppmärksamhet på en undersökning om e-handel längre i de breda lagren, för att e-handel har blivit så självklart.
Mm.
Vi dyker inte ner och tittar, vem handlar på nätet idag? För alla handlar på nätet, och vi gör det varje dag och vi tänker inte på det.
Och sen har det ju varit kärvare för branschen, så att den här bassen har ju lagt sig lite sedan den här helt sjuka pandemibommen när vi inte hade någon val än att klicka hem.
Precis, men då hade ju Intressestiftelsen har ju alltid haft e-handeln i princip med så länge som e-handeln som begrepp har funnits i sin undersökning. Så att jag tror det mer handlar om att på gott och ont har e-handeln blivit extremt vardag. Så att det är knappt någonting som man som normalkonsument är intresserad av. Vi är ju intresserade av det förstås, men inte Aftonbladet-läsarna eller DN-läsarna.
Vilken skamfläck av Internetstiftelsen att glömma e-handel. Men det gör vi inte här på e-handel.
Nej, för vi tycker om e-handel.
Vi älskar e-handel. Jag var ute på fältet och träffade riktiga människor och e-handlare igen. Det var på tiden. Jag var på det tjusiga, överklassiga Östermalm. Ett stenkast från den superfashionabla Strandvägen. Jag var mer exakt i hörnan Kaptensgatan och Artillerigatan, nära den stora artillerigården på Östermalm, och sen ligger ju Hedvig Eleonora inte långt därifrån. Man bor fint, säger Jan Gio, om man hör Hedvig Eleonoras klockor slå. Det gör ju han. Han hör dem slå varje dag. Och vi var bland höga ornamenterade sekelskiftshus, och jag var nere, du vet, på ett sånt där halvplan, lite nedsänkt. Jag gick in och sen en liten halvtrappa ner och sen var det stora skyltfönster. Den bleka oktobersolen strilade in. Och det var hos en e-handlare som vi då nämnde i inledningen, också felaktigt uttalat tror jag. Jag måste korrigera lite. Och jag upp med tummen och pekfingret igen på det italienska viset. Annars så kan det inte uttalas rätt. Blugiello, jag tror att det ska vara mer A än E där. Så att Blugiello, blågul betyder det. Och där fick jag ju förstås då en italiensk espresso som vi drack runt det här stora träbordet där jag gjorde delar av intervjun i deras showroom. Och det här är ett av två showroom. Finns ett i Borås också. Borås, det är ju den stora textilstaden. Vi ägnade ju typ minst 7 avsnitt kändes det som åt Borås.
Textilstaden och numera den stora e-handelshubben.
Ja, via Redar som ligger ett stenkast därifrån. Dit Ellos först flyttade och sen hängde alla andra e-handlare inom mode och textil på. Dit. Och det här är också Boråsgrundat, men de vill vara i Stockholm för det är där stålarna finns, va? Och överklassen på Östermalm vill kanske ekipera sig med något ifrån Blugiello, för att det är ju som så att de säljer mått och skräddarsydda kläder som till största del tillverkas i Italien, över 90% av plaggen. Det är väldigt väldressat, men de vill hela tiden flika in att ja, vi kränger ju även till studenten som letar efter första kostymen där till sin examen. Så att kostymen kan kosta från mellan 7, kanske 6-7 tusen upp till 40-50 tusen. Det beror på hur många dyra detaljer du ska ha och sådär och hur du ska lägga pressväcket. Men det är också byxor och kavajer och jeans. Lite mer edge finns det där också. Det är inte bara superklassiskt.
Så att det handlar om att du inte bara väljer måtten utan du plockar ihop tygsorter och tillbehör och allting.
Ja, precis. Det är lite som att beställa en Tesla eller någonting, eller en Merca. Hur många tillbehör ska du ha? Så här ser grundplåten ut. Och det är ju en algoritm där som de har tagit fram med hjälp av Textilhögskolan i Borås. Så där 12 000 datapunkter för att förstå olika kroppstyper. Och nu ska vi få höra lite om hur det kommer sig att man överhuvudtaget kan lita på att det blir rätt. För traditionellt va, har man ju gått till skräddaren och så står hon eller han där med måttbandet runt din omfångsrika mage kanske. Så att du får rätt storlek på kavajen. Ska det vara en 54 eller en, något annat? Men hur kan man lita på det här? Ja, nu hör vi de grundarna berätta lite mer om det.
Ja, nej, men vi har byggt det på två olika steg egentligen. Dels att förstå hur man översätter kroppsmått till en produkt. Det är i sig en typ av uträkning som om vi förstår kroppsform så löser vi det. Sen är det att förstå hur man ska bygga kroppsmått digitalt. Och där har vi använt otroligt stor mängd egentligen kroppsmåtsdata. Och drivit algoritmträning och liksom, som lär sig varje dag egentligen på att vi får in nya kunder. Som då anger några lättskattade variabler som vi använder för att räkna fram då med väldigt stor sannolikhet dina kroppsmått. Och våra tuffaste egentligen mått är ju bröstomkrets för att bygga kavajer. Och där ligger vi väl på 90, vad blir det? Alltså 99,1% precision på liksom plus minus någon centimeter.
Och det här har ni sourcat från högskolan i Borås?
Vi har goda relationer till dem. Och de har hjälpt oss guida oss till ett par olika fler parter som vi har fått liksom, prata med och köpa data från. Så vi har själv samlat data i våra showrooms, men vi har också köpt in extern data för att få tillräckligt mycket volym och få fram den precisionen som våra, ska jag säga, algoritmer idag levererar.
Och hur ska man få folk att lita på det här då? Att vänta nu, de här måtten som är datagenererade här, varför ska jag tro att det blir bra? Jag måste väl gå till en skräddare som håller på med måttbandet.
Just
där.
Det. Nej men precis, det är ju exakt som Daniel var inne på. Det som krävs idag är ju mer eller mindre bara en smartphone och sen att man anger ålder, längd, vikt och ett antal preferenser kring hur man bär kläder. Det handlar om att bygga väldigt mycket kring varumärket. Alltså vi bygger en otrolig trustworthiness i befintliga nöjda kunder såklart. Men hela det här skrået av att liksom gå och få sina mått digitalt, det är ganska kantat av ganska många dåliga lösningar. Och För att bygga det så krävs det tid och det krävs kvalitet och det krävs många nöjda kunder. Så att det enkla svaret är att vi behöver fler nöjda kunder. Och det är vi,
det är måttet,
tack,
att säga.
Tack och lov, väldigt duktiga på.
Måttet på framgång.
Nu kanske man undrar då vad grundarna heter. Ja, de heter Alexander Mossström från Täby och Daniel Apler från Borås. Man hör lite vad de är hemmahörande på deras dialekter, även om Alexanders stockholmska har blivit lite boråsstängt. Han har bott där nere i många år. Och de här grundarna som älskar allt med Italien och Neapel och Milano och Rom, de är så där i min ålder, 30 plus killar i sina allra bästa år. Och nu ska vi få höra lite mer om vad de egentligen har för konkurrenter. Vilka är det de konkurrerar med egentligen?
Ja, men vi har ett stort spann av konkurrenter egentligen, och det är både människor som redan idag har fått upp ögonen för måttsömnad eller custom made då, och ser Blue Giallo som ett naturligt alternativ och varumärke. Men jag skulle säga att den absoluta majoriteten, det kommer ju från det som kallas för ready to wear, alltså butikshyllan i standardstorlekar, och det är också där vi ser liksom en större unikitet med det vi gör. Så att det bästa inflödet för oss är människor som normalt går och köper kostymer eller skjortor eller kavajer eller byxor och jeans och så vidare i standardstorlekar, men får upp ögonen och provar Blue Giallo för första gången. Därför där kan vi verkligen skapa ett värde för varje unik kund.
Det flyger ut folk från London, sa du?
Ja, exakt. Det är ju det som är det häftiga i sammanhanget. Att vissa kunder tar vi, och majoriteten av dem kommer från där Alex säger, alltså butikshyllan. Men vi har de som är jättemedvetna, liksom nästan bespoke tillverkande ute i världen. Och London, Savile Row, där har vi ett par gånger per halvår folk som faktiskt flyger över och vill uppleva vår tjänst och vårt varumärke.
Och amerikanska kunder också?
Ja, staterna är faktiskt den marknaden som växer mest. Vi har väl en 70% tillväxt där i år. Och då är det ju inte att man har flugit hit, utan man faktiskt har gått hela den digitala processen istället.
Det är mycket via Google då och sådär?
Ja, exakt.
Har köpt sökord och så, eller?
Mycket det. Vi har inte köpt supermycket sökord. Vi har försökt optimera lite artikeltexter och fånga upp sökord på det sättet via SEO. Men också egentligen våra organiska sociala medier. Mm. Följare som gillar vårt varumärke och vill bli en del av oss.
Ja, spännande. Så kanske blir nästa satsning i USA då?
Det kan det bli. Det finns många spännande marknader, både i Norden och utanför. Men USA är absolut en vision och ett långsiktigt mål som vi har. Att öppna både fysisk presence, men också utöka digitalt.
Mm. Vad tycker du om konceptet, Ola? Tycker du att det är spännande? Har du något? Det påminner lite om Carol Carl där, apropå Borås och Viared, där de har sitt lager. Det är också väldressat och snyggt, men de säljer ju även andra varumärken. Här kör man ju bara sitt eget Blue Giallo, så att säga. Vad tänker du? Gillar du det här?
Jag tycker det känns spännande just att man då väljer den här mått via algoritmlösningen. Det är ju det många e-handlare vill, alltså hur vet man hur det här plagget kommer sitta? Det är ju en sak om man köper en t-shirt eller något billigt på H&M. Här pratar vi om riktigt, som du säger, kan vara dyra grejer. Och då måste det ju verkligen funka, och det verkar ju som att deras lösningar alltså matchar måttbandet. Och det är ju jättespännande att de har kunnat få pass så bra data och så pass bra lösning.
Man säger så här att man har utvecklat och tagit fram den här algoritmen på egen hand. Den baseras då på över 12 000 datapunkter som man då fick möjlighet att komma åt genom kontakter, som man säger då lite vagt, på Textilhögskolan i Borås. Man vill inte vara mer precis än så. Och man tar ungefär en minut av sin tid och svarar på frågor då, så att algoritmen kan räkna på ens måttprofil. Och jag testade det. Man får klicka på olika bilder. Det kan kännas lite jobbigt, framförallt då när Daniel hängde över axeln här och såg vad jag klickade på.
Du klickar fel.
De här representerar olika kroppstyper. Ja, hur brukar skjortan sitta? Skjortärmarna är lite korta. Hur brukar byxorna sitta? De är lite korta. Och jag testade appen, och det blev ju inte den smalaste modellen som jag valde, kan jag säga. Men inte heller den största, vill jag säga. Det var något lite mer än en viss magen kanske putade lite mer än vad jag gjorde för 10 år sedan.
Det här är också ett tecken på det du sa lite tidigare i podden, att e-handlare i allra högsta grad är techbolag nu för tiden.
Exakt. Och nu ska det även bli damkläder och de ska visas upp på ett nytt showroom som öppnar i närheten av Stureplan. Så man håller sig där på Östermalm. Man tror mer på Östermalm än Borås då, vad det verkar är just nu. Hängde en väldigt tjusig skotskrutig damkappa där redan då. Så att den ska väl ställas ner där till showroomet vid Stureplan. Och man har runt 5000 kunder. 70% tillväxt som man nämnde där i USA. Imponerande att man har så pass bra synlighet där borta redan, även om det är på totalen då få kunder och så, men
det visar ju ännu en gång just kraften hos Google och hur viktigt det är att faktiskt jobba med sitt innehåll som del av marknadsföringen.
Mm. Och då sa de så här att man har krokat i USA efter att Bloggallo då har optimerat artikeltexter för att fånga upp sökord via SEO. Och andra har hittat i sajten via sociala medier helt enkelt. Programmatics annonser och vad det kan vara. Så att det är ju där man växer mest nu. Och man kanske kommer öppna ett showroom där borta någonstans. New York eller så. Vi får se. Och det blir också nu lite mer om vad man ska tänka på. Om man vill dra igång en e-handel. Inte minst i dessa svåra, kärva tider. Vi fick lite inspel där. Jag ställde frågan. Era bästa tips på den som är sugen på att dra igång en egen e-handel. Det behöver inte vara en modehandel, men de pratar ju lite utifrån det perspektivet. Låt oss höra vad de säger.
Jag tror oavsett ekonomiskt läge så är mitt råd i alla fall att hitta ett område, en bransch, en produkt. Någonting som känns spännande och som man kan ha stor passion kring. Och i synnerhet i liksom ett sånt här läge så tror jag att det blir lättare att gå upp varje morgon, göra jobbet, för det är ju det handlar om mycket, gå upp varje morgon och göra jobbet. Det blir lättare när man har någonting som man känner stor passion för och stort intresse
måste
för.
Brinna, det går inte att tänka att det här ska man kunna göra stora vinster på.
Det går för... säkert att göra det kortsiktigt, jag fungerar inte riktigt så som person.
Man blir inte motiverad då? Eller?
Nej, men någonstans så gäller det ju att hitta sin grundmotivation och sen så tror jag att många gör det.
Och du älskar snygga kläder? Intresse.
Ja, men det gör jag, absolut. Sen älskar jag att bygga bolag och jag älskar framförallt att liksom utveckla ett varumärke som människor tar till sig och som tycker, där de tycker att vi gör någonting bra. Så att, ja, det är väl mitt svar.
Passar över?
Ja, men jag skulle säga så här, om man vill jobba med produkter så tycker jag att den modellen som vi har klivit på och som vi vill inspirera fler också bolag till att jobba med, det är on demand. Att så här, det finns för en affärsmodellsperspektiv väldigt fina fördelar att inte binda liksom pengar i varulager och massproducera och ligga liksom tufft mot en bank och sådär, utan att bli lite mer effektiv. Du producerar on the go så att säga i takt med att du säljer, och det gör att man kan fokusera mer på marknad, liksom försäljning, bygga varumärket och sådana viktiga faktorer som faktiskt är helt avgörande med det längre.
Man har ju många som har för stora lager och sådär.
Verkligen, och då kan man hitta en sån här typ av modell där det inte finns en lager. Och det tycker jag är fler borde titta på.
Superbra tips, tack så mycket.
Tack snälla.
Daniel Aplers stämma klingar ju lite som stjärnregissörens stämma. Ruben Östlund tänker jag på. Jag hör honom. Behaglig röst med pondus. Så berättar han här om att de jobbar ju i gränslandet mellan det digitala och fysiska. Precis som IKEA. Man har både framgångar i den fysiska butiken eller showroomet i det här fallet. Och i e-handeln. Och det kanske är så att... man ska behålla det konceptet för att omsättningen tickade i fjol in på 18 miljoner spänn. Och det var en ökning med typ 8 miljoner från året innan. 10,5 var det då. Och EBIT, där är det förlust på sista raden. Men den minskade i alla fall till minus 1,7 miljoner. Det får väl vara okej i dessa tider för ett tillväxtbolag. Det låg på minus 2,5 2021 och sen en minskning till minus 1,7. Och man har inga måttfulla mål direkt. Man siktar högt. Man zigzackar sig upp till runt 100 miljoner i omsättning på 3 år. Det är målsättningen i alla fall. Och nu så får vi se hur det går för dem. Men du gillade ju konceptet. Så att,
jajamensan.
Och du har ju pratat här om styrkan i Google också. Du torskade ju din kickback från Amazon sist. De bluffar så att nu
får jäkla du surt.
Från Google. Och nu ska du göra lite mer reklam för Google.
Jag tänkte det. Jag ringde dem och sa att kan vi få en affiliate deal? Och sen sa de, ja men absolut. Det är ju den kända e-handelssvepet-podden. Och då är det ju givet att vi får ett samarbete.
Låt oss höra mer om styrkan i Google.
Styrkan i Google? Ja, Google har ju faktiskt släppt ett helt nytt annonsformat i veckan. Bara en sån sak. Det är ju inte varje dag de gör det.
Nej, det låter som... Det låter entusiastiskt i alla fall.
Och de har dessutom skrotat ett gammalt annonsformat på samma gång. Det nya formatet heter Demand Gen. Det är inte Gen Z, utan det är Demand Gen. Det låter häftigt, säkert. Demand Gen som format betraktat är, ersätter det för de som har koll, det som heter Discovery-formatet innan. Och det är helt enkelt ett annat format för Google än de brukar ha. Google har ju alltid varit kända för sökannonser. Det är ju där man annonserar på Google för. Du söker efter någonting och så får du upp träffar och bland annat då annonser som matchar det du sökte. Det här formatet är lite grann vad det heter. Det ska skapa efterfrågan istället för att bara möta en sökning. Så att det handlar egentligen om ett format som alltså är mer för att bygga varumärke och för att bygga varumärkeskännedom helt enkelt. Så att det är annonsering för framförallt video och bild i YouTube, i Gmail och även ute i det här Discovery-flödet, alltså nyheterna ligger där man ska inspireras av innehåll. Så tanken med vad Google här vill nu är att du ska inte bara använda Google för att den sista biten med konverteringen och söka någonstans, utan du ska använda Google i hela tratten för att locka in kunderna. Och därmed så börjar de alltså ännu mer konkurrera med de sociala medierna.
De ska bli superdominerande.
Ja, de vill
på precis. På alla fronter och områden. De ska bli ett mega super Amazon.
Ja, precis. Och samtidigt som vi har ju sett hur Instagram och TikTok tar över allt mer av sökningarna och börjar släppa sökordsannonser, så vi går Google åt andra hållet för att inte tappa mark. Så att det är ett nytt intressant format som kan vara intressant att kolla upp för den som jobbar, inte minst med e-handel.
Men man måste ju också hålla koll på Bing där, va? Microsofts AI-lösning, eller?
Ja, Google har ju dessutom också släppt en egen AI-lösning nu som i veckan kunde börja lära sig skapa bilder. Så att vill man hålla på med AI så finns både Bing och Google nu mer att leka med.
Hur ser intresset ut för, vad heter det i Google-fallet, Bard, va?
Ja, det är ju fortfarande mycket ganska så här testfaser, så att alla inte släpps in riktigt, så det är lite svårt att säga, men det finns väl där för de som är nyfikna att hålla på, men det är ganska långt kvar till att det släpps ut brett. Bard börjar flytta in lite Google-verktyg nu så att du kan få lite hjälp med att skriva text inuti till exempel Gmail och sånt, men det tar väl ett tag innan vi kommer få det fullt ut i Google sökresultat.
Och söket på TikTok då, är det något som imponerar? Påminner om Google eller vad har du testat?
Det är ju inte alls lika avancerat som Googles förstås än, men det kommer ju säkerligen bli så. Och största problemet är ju inte så mycket om det är lika bra, för man söker där man är och då bryr man sig inte, man jämför inte med Google för att man använder helt enkelt inte Google, de här yngre konsumenterna.
Google, så att det viktiga är lite boomer liksom.
Lika bra. Ja, det viktiga är inte att det är lika bra, utan det viktiga är bara att det finns i TikTok och det finns i Instagram. Ja. Så att Google vill nu helt enkelt börja konkurrera med Meta och TikTok. Med displayannonser kan man säga, videoannonser och bildannonser som mer ska skapa kännedom än att direkt konvertera.
Och vi såg här i en rapport i veckan var att TikTok-användandet ökar.
Mm. I Sverige ökar det, drar iväg. Så att det är ju absolut en konkurrent i Google mer och mer, även inte bara Meta.
Men det är från låga nivåer. Det var någonting 5% va, något sånt där.
Ja, den är ju, TikTok är ändå så här hyfsat stor i Sverige, men det är också lite beroende på årskull kan vi säga. Ja, det, den är ju lite, det är Facebook inverterat lite grann.
Så att om man är född år 2000 och framåt, då är man ju alltid idag på TikTok.
Mm, det är TikTok, Snapchat, Instagram till viss del som är de plattformar som gäller i de åldersgrupperna. Och det är också viktigt att som e-handlare hålla koll på, för att det är ändå i många fall morgondagens kunder eller till och med redan dagens kunder.
Ja, och Google kanske känns lite mossigt redan i den gruppen, den unga.
Ja, och man dessutom kanske aldrig ens har kommit in i den vanan att börja använda Google. Du går rätt på TikTok och Instagram för det finns en sökruta där.
Spännande.
Så vi får helt enkelt se vad det här formatet kan göra och hur det kan hjälpa Googles annonsverksamhet.
Mm, framtidens sök är under omförhandling, låter det så.
Precis.
Och med det så hoppas vi att ni som vanligt har fått några insiktsfulla bitar även från detta poddavsnitt bland alla ord. Och vi var i Italien och doppade tårna hos Blugiello, och nu tror jag att jag uttalade det rätt. Fingret upp i luften här. Vi försöker
det tog bara ett helt avsnitt.
Och sen så följer ni oss som vanligt på ehandel.se eller på Plus om du är redaktör här, Ola.
Eller i alla våra sociala medier där vi förstås också dyker upp.
Och nu ska vi till Norge och Oslo och hosta och vara med på och njuta av vårt vackra, fina, storslagna event Next, där hela e-handelseliten och eliten från hela värdekedjan inom e-handeln ska delta och berätta sina smarta insikter från en stor scen i Spektrum där. Det är väl typ Oslo Cirkus eller något sånt där.
Så att om ni inte redan har biljett, fixa en sån. Det kommer bli väldigt intressant.
Då kan ni träffa oss också live.
Kanske det absolut enskilt viktigaste med Next.
Ja, jag menar det. Så att vi ses där. Okej, trevlig helg nu. Kram, hej!
Ha det bra hörni, hej då!